Men det är inte för hans höga och goda privatmoral vi läser på. Eller någon annan för den delen.
Nej, det gör vi ju inte.
Nej.
Moral kan vi ju utforma själva.
Den kan vi ha på fritiden.
Ja, precis, exakt.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som de flesta andra poddar inte alltid tar upp. Mitt emot mig sitter hon, författaren Gabriella Håkansson. Välkommen hit.
Hej, tack så mycket Kalle.
Är författare det som står på ditt visitkort?
Ja, det är det. Men jag är litteraturkritiker och essayist, fågelskådare, kolonistugeägare, föreningsfreak med mera.
Ja, vi har inte känt varandra så länge. Du kom in här och det är så mycket du har hunnit berätta för mig om det ena och det andra. Du kom in med en stor kamera och du har varit ute och fotograferat lite fåglar och så här på morgonkvisten.
Jag tänkte sticka efter detta som belöning och åka ner till Lomma och se om jag hittar lite spovar eller någonting att fota.
Det är spovsäsong nu, vi är i augusti.
Ja, precis.
Men du, och sen så har du ju skrivit diverse romaner och sådär, alltså. Och du rör dig gärna i någon sorts gotisk miljö. Du säger inte emot mig.
Nej, jag säger inte emot dig. Nu är det ju fem väldigt olika romaner. Men det som ändå är liksom den gemensamma kärnan är att jag aldrig håller mig inom någon slags vardagsrealism. Det som är unikt för oss människor, det är ju att vi lever i två världar samtidigt. Du och jag sitter här liksom fysiska varelser och pratar och allt följer fysikens lagar. Samtidigt inuti så lever vi med våra döda pappor och historiens alla människor och liksom reser till månen. Vi har den unika
Vet vi att det är unikt? Vet vi att fåglar inte flyger runt och tänker på sina döda papper?
Man tror att det finns fantasi hos djur därför att fantasin är en del av överlevnaden. Att kunna föreställa sig framtiden. Att kunna minnas forntiden för att lära sig nya saker. Men jag tror att den här dubbelheten att vi befinner oss på två platser samtidigt hela tiden är unikt mänskliga. Och att vi liksom lite grann censurerar bort det där i litteraturen som ska vara så rationell och berätta det som händer i det fysiska här. Och inte lika ofta ta in i intrigen den andra världen. Och att det också är fult. Vilket jag hoppas vi ska prata mycket om, att saker som skräck är liksom tillhör den fula litteraturen och den låga litteraturen.
Ja, men det pratar jag gärna om. Jag är väldigt intresserad av hur vi liksom traditionellt har etiketterat kultur och delat upp i den kultur som man lägger fram på display i hemmet och den som man faktiskt konsumera. Jag satte det här adjektivet gotiskt lite grann som etikett på ditt skrivande. Hur definierar vi gotiskt?
Ja, det finns ju väldigt liksom vetenskapliga definitioner därför att gotiken är en jättespännande genre som växte fram samtidigt med romanens framväxt på 1700-talet. Romanen fanns inte före 1700-talet. Den växte fram i de europeiska storstäderna, framförallt London. Det finns en superrolig teori om att det är kaffet som låg bakom romanens framväxt.
Att folk var lite stasade?
Ja, alltså man hade ju inte funnits någon sån stimulansia innan. Så det är så jobbigt att skriva tjocka romaner. Men liksom att kunna sitta då i värmen på ett kaffehus, bara pumpa i sig starkt kaffe, gör att man då kan skriva nonstop. Och så kom formatet roman till.
Annars är kanske den drog jag förknippar mest med den gotiska genren opium.
Ja.
Jag tänker på Coleridge och sådär.
Men opium är liksom ingen bra skrivdrog. Och Coleridge lyckades ju inte producera särskilt mycket. Däremot några odödliga långdikter.
Sen var han nöjd.
Ja, han orkade inte faktiskt. Alltså, att det blev ingenting. Det är ju han är känd för att ha legat och såsat bara. Och det kom aldrig loss liksom, och misslyckades med allt han gjorde. Föreläsningarna kom liksom påtänd när han skulle göra stor turné och klarade inte av att liksom hålla samman tankarna.
Samuel Coleridge, vad var det hans stora diktverk heter? Det är något
om den här sjömannen.
Ja, just det.
Alltså. Den har precis kommit på jättefin svenska av Axel Englund. Balladen om den sjömannen. Alltså det handlar om en sjöman som liksom går under med en pelikan runt halsen. Av de stora odödliga diktmästerverken.
Är det en pelikan? Det är inte en albatros?
Jo. Oh. Och det kan vi återkomma till när det gäller Edgar Allan Poe och trutar, havsfåglar. Men jag skulle liksom knyta an till det här med gotik.
Mm.
Alltså gotiken då. Ja, precis. Gotiken som genre uppfanns ju då. Och blev liksom den var oerhört intressant på många sätt. Dels därför att det var en kvinnlig genre. Att skriva romanen som var populär på den tiden, som handlar ju väldigt mycket om att föra kunskap till folk. Fanns ju ingen kunskapsförmedling, du förstår. Tidningen var ju helt ny. Det här med kaffehus och sitta och läsa tidningar, plötsligt kunde man få fakta och kunskap. Det var ju liksom gick inte att få tag på. Så att romanen la ofta in ny kunskap, nya vetenskapliga rön och blev därigenom liksom viktig, en samhällsbärande funktion. Men då måste man vara bildad. Kvinnor fick inte utbilda sig. Kvinnor fick på den tiden inte gå ut. Alltså borgerskapet kvinnor fick inte lämna huset utan att täcka över håret och ha med sig en manlig ett förkläde. De fick inte hantera pengar, inte äga mark, inte köpa fastigheter. Så att det här insnävde ju liksom vilka genrer de fick skriva i. Gotiken blev då liksom kvinnornas genre, för där kunde man ju skriva utan att behövt rest eller kunna någonting. Det var ju bara fantasin. Och det gjorde att gotiken blev en fantasigenre som handlar väldigt mycket om detta. Motreaktionen kom naturligtvis från höger, från borgerligt håll. Det var farligt med gotiska romaner, särskilt för borgerskapets kvinnor. Därför att allting som kunde väcka upp känslor hade ju visat sig jättefarligt. Och det gällde ju liksom porrlitteraturen i Frankrike och filosofin. De sa att allt som väckte tankar, men också satte kroppen i brand. Så här, vibrationer var ju farligt, åka häst och vagn. Och det är ju därför kvinnor inte fick rida gränsle utan måste sitta i damsadel. Och där liksom kom då gotiken att hamna i samma liksom fåra av farligt, fult, lågt, dåligt för kvinnor. Kvinnorna älskade den.
Mm. Såklart.
Såklart. Men den var ju också lite lökig då, kan man ju säga. Lite lökig genre.
Ja. För att de inte hade så stor möjlighet till research då alltid.
Ja, och att det behövdes inte, det var efterfrågades inte.
Om de inte får gå till biblioteket och kolla en bok, det var man som gissa sig
fram. Det fanns ju inget bibliotek, det var ju bara herrar som hade bibliotek.
Exakt.
Lånebiblioteken kom ju de allra första av kvinnor, för att kvinnor skulle kunna få låna böcker. Och som sagt, gotiken var inte en kunskapsgenre, utan här skulle man frossa i att det var härligt och spöken rasslade och liksom rustningar och medeltiden och fasansfulla saker. Och samtidigt som man då motarbetade och gjorde satirteckningar med liksom förfallna, dekadenta borgarkvinnor som har sunkat ner sig och sitter och liksom kan inte slita sig från de här gotiska romanerna. Så att därigenom är genren intressant.
Vad utmärker gotiken? Vi har nämnt lite liksom rekvisita här som spöken. Och det är mycket månsken, det är mycket fladdermöss, det är mycket ruiner.
Ja, det är mycket ruiner, och det är för att den uppstod under romantiken. Så det utmärker ju gotiken. Sen har ju den ändrats liksom med tidernas förlopp, så att säga. Men den tidiga gotiken, den här liksom när den etablerades som genre. Och här egentligen vill jag nörda till det lite, därför att gotiken...
Alltså nu vill du nörda till det?
Nu vill jag börja nörda till
okay,
det.
Okej, nördvarning.
Ja, därför att om man säger att det här pågick i flera decennier, gotik och skräck är inte riktigt samma sak. Därför att vi kommer till mitt ämne nu. I början av 1800-talet så dyker då den första skräckförfattaren upp i min mening, som inte är en gotisk författare, det vill säga den här rekvisitan som vi pratar om med rustningar och fladdermöss och så här det goda slutet. För det hör ju till saken att det ofta är ett gott slut i liksom populära låga genrer. Det är ju Edgar Allan Poe, amerikanen.
Och det är honom vi ska prata om.
Det är honom vi ska prata om.
Bara skjuter jag in lite snabbt.
Ja.
Och så kan du fortsätta.
Det är ju min husgud och någon som jag har läst i nu. Vad kan det vara? 48 år,
ja, 47, det är,
alltså sen jag var litet barn har jag läst Poe. Och fortsatte läsa, och läste ju liksom det sista jag gjorde innan jag kom till dig, bläddrade lite i böckerna, och det är lika bra. Och Poe har ju ett så här fullständigt fascinerande livsöde och ett fullständigt fascinerande, unikt och banbrytande författarskap. Och han skapade skräcken. Så om vi säger att gotiken var liksom en liten... en liten genre som visserligen lever kvar fortfarande liksom i det extremt subkulturella, så är det ju ändå skräcken som kom att bli den stora genren. Och idag är en av de största genrerna, även om den då fullständigt är bortstött ur finkulturen och räknas till, alltså att du är en skräckförfattare kan ju aldrig få något pris.
Men är den fullkomligt bortstött? Alltså jag tänker, 1800-talets skräck har väl idag skrivits in i litteraturhistorien? Alltså Edgar Allan Poe har väl absolut en plats där till exempel?
Poe har ju en jätteplats i kanon, men det beror ju på att han uppfann skräcken, han uppfann science fiction-historien och han uppfann detektivgenren.
Men det är ju alla tre låga genrer så att
precis,
säga. Men han är med i kanon för att han var först.
Ja, han var först och för att hans kvalitet är så otvivelaktig. Och det skulle ju komma till det här med gotiken, att det Poe gör som är banbrytande och sen kommer att påverka oss liksom, och påverka oss fortfarande idag, det är att han tar bort spökena och kedjorna och rustningarna och skapar, lägger grunden för en skräckgenre som är grundad i det mänskliga.
Psykologisk skräck.
Ja.
Det är många sådana teman som Hitchcock sen plockar upp.
Ja, det finns ingen skräckförfattare som inte är påverkad av Poe.
Nej.
Han är liksom kappan.
Och ingen skräckberättare i största allmänhet.
Nej,
heller.
Jag tror inte det, därför att innan det så var det så lökigt och var så fantasi inriktat på någon slags fantasi. Det är, liksom inte, det är inte särskilt roligt att läsa gotik från den tiden om man inte har nördintresse. Medan Poe är så modern att du kan, jag tror många skulle nog inte förstå att han är 200, alltså att det här skrevs för 200 år sedan.
Ja, precis. Alltså, ska vi säga nu har vi öppnat ämnet, Edgar Allan Poe. Mm. Författare, Amerika-baserad, USA-baserad. Mm. Men han har något engelskt, alltså han är han i England som barn?
Ja, men så här är det. Edgar Allan Poe föds i USA, i sydstaterna. Av en mamma som är skådespelare och en pappa som är skådespelare.
Och det vet man ju vad det är för löskefolk.
Ja, exakt. Pappan söp som en gris och ville inte ha med ungarna att göra. Mamman slet som ett djur för att ta hand om sina tre barn. Men båda två turnerade ju. Det är ju så man försörjde sig. Alltså att man åkte runt och gjorde Shakespeare på olika scener runt hela USA. Små barnen lämnades bort. Vi pratar om skådespelare som var rätt fattiga, så att barnflickorna var inte särskilt hög kvalitet. Och det finns dokumenterat att åtminstone en av barnflickorna som hade hand om barnen och Poe under en längre tid inte orkade. Det var en ung flicka. Orkade inte med dem, så att hon tog brödbitar och doppade i opium och stoppade i munnen. Mm. Eller i gin, alltså bröd.
Och det rekommenderar inte
Nej.
Dagens barnmorskor.
Nej, det blev ju då att de söp ihjäl sig allihopa så småningom. Och att de drogs med ett svårt alkohol. Båda bröderna drogs med ett alkoholmissbruk som jag misstänker liksom var livs. Alltså börja i vaggan och sluta i graven. Vi vet att han åtminstone var alkoholist från tidig tonårstid.
Mm.
Och då pratar vi liksom att han drack alltid. Så att man har ju räknat på det där och konstaterat att den längsta tid han var nykter under sin livstid var en månad.
Det är mycket forskat på Poe.
Ja, det är mycket forskat.
Det är väldigt få stenar som ingen har lyft på.
Jo, nej, oh nej. Vi kommer till det sen. Det är massvis med stenar som ingen har lyft på.
Såklart. Jag ska bara snabbt skjuta in. Alltså, han levde mellan 1809 och 1849. Han blev alltså bara 40 bast.
Ja,
och
han gör blev rätt inte, mycket. Inte ens 40 för att han söp ihjäl sig innan han skulle fylla 40.
Och då om var han nu söp ihjäl sig, för visst tvistar även forskarna om hur han dog.
Nej. Varför han dog tvistar man. Han hade ju vid det laget då väldigt ofta hittats liggande i rännstenen i Baltimore, utslagen, och han hade behandlats eller tagits in för delirium tremens många gånger. Och så var det även denna gång, att han låg då liksom medvetslös på gatan och hade delirium tremens. Men det som var udda var att han också hade fula kläder, någon luffares kläder. Och det här har ju liksom, är det som folk har spekulerat i. Hur kunde detta komma sig? För även i liksom de yttersta svåra tiderna och när han var som mest nedgången och försupen, så höll han stilen. För han var ju en sydstatsaristokrat från början. Han adopterades ju. Jag berättade för dig om de här skådespelarföräldrarna. Han blev ju föräldralös då vid 3 års ålder och blev adopterad av en rik sydstatare. och växte upp med enormt överflöd med husslavar och fina maner och kroas och du vet det hela. Så att han var ju liksom en aristokratisk fattiglapp. Det var ju det som gjorde honom så speciell och unik.
Jag sa att han hade nått, att han bodde i England en period. Har jag fått titta om bakfoten?
Nej, han bodde i England. Ja. Den rika då, John Allen, svärfaden som adopterade honom, tog honom till England och han blev utbildad där. Så att han har en engelsk utbildning. Men sen flyttade man tillbaka då till Baltimore. Så han har viss brittisk liksom koppling.
Och Allen fick han alltså av sin adoptivfar som aldrig adopterade honom?
Jo, adopterade. Men sen, han adopterade honom. De hade ett fruktansvärt förhållande. Dels den här missbruket som Poe hade tidigt. Alltså att han var liksom en totalt hopplös tonåring. Gjorde uppror hela tiden. Den här styrpappan liksom var ju inte aldrig sen med att påtala att han inte var en äkta biologiskt barn. Vilket gjorde att han kunde ta arvet ifrån honom när som helst.
Ja, men det var det, just den detaljen.
Och det så skedde. Mm. Att när Poe då vägrade efter att ha liksom dratt på sig spelskulder, för att han var tidigt spelmissbrukare, liksom förstört, liksom varit fullständigt galen under hela, vad ska man säga, gymnasietiden. När han gick på fin internatskola, men liksom du vet, bara söp och spelade och gjorde, ställde till besvär. Då gör man ju det man alltid gjorde på den tiden i överklassen, skicka ungen till militären. Så att pappa Allen bestämde sig för att liksom betala en dyr kadettutbildning på West Point. Det pallar ju inte på, så han hoppar ju av. Och då gjorde pappan honom arvlös. Och med det började, man brukar säga att Poe är den första författaren som försörjde sig på sin penna.
Ja, det låter ju rimligt, för tidigare så fanns det inte stora möjligheter att försörja sig. De som skrev, det var människor som redan var försörjda.
Ja, precis. Det var överklassen som hade pengar, som betalade sin egen tryckning. Betalade liksom att böckerna skulle säljas, men köpte till och med recensioner. Eller det var liksom en hovsam liten elitkultur bland den bildade borgerligheten och överklassen. Det var ju ingen som behövde arbeta. Man levde på räntor.
Nej, och Poes författarskap, det sammanfaller ju lite grann just också med masskulturen. Att nu tidningar, tryckerier, en bokmarknad, etc.
Ja, exakt. Så Poe började skriva. Det var hans sätt att försöka försörja sig när han blev arvlös och liksom måste arbeta. Man kan ju knappt förstå då hur degraderande det här är. Han ska då upprätthålla stilen som rikemans aristokrat, the landed gentry liksom. Men hade inte en spänn. Så att han börjar skriva och skriver maniskt. Och producerar något så kopiöst mycket. Han jobbar som litteraturkritiker, redaktör, han skriver noveller, han skriver hittepågrejer, alltså notiser om liksom UFO:n, kanske inte just UFO:n, men
du vet, motsvarande.
Ja, motsvarande allt som sker på nyhetsfälten. Så här, du, vad heter det, siamesiska tvillingar och liksom magnetisörer.
Ja, just det, så kallar det freakshows och sideshows.
Ja. Sen super han upp alla pengarna, för att han är ju väldigt djupt gången i missbruket. Så att han är konstant fattig och bestämmer sig för att han vill gifta sig. Och det här kommer vi nu till de mer aparta delarna i livs i detta författarliv. Att Poe har då liksom supit, spelat och levt rövare och håller på att bli, ska fylla 30. Och han är trött på detta. Han vill etablera sig som riktig författare, men han vill också bli en familjeman. Alltså gifta sig, ha ett hem och hus som alla andra. Hur det här nu går till, så är han och hälsa på släktingar och bli superförälskad i sin 11-åriga kusin, Virginia.
Ja, alltså jag undrar om inte Jerry Lee Lewis, den gamla rockstjärnan, tror han också gifte sig med sin kraftigt mindreåriga kusin. Är det någonting man gör i sydstaterna?
Ja, precis. Det är ju det folk har sagt. Det är ju sådana där blinda fläckar som har varit att, ja, men det var ju vanligt på den tiden. Och att det, att det absolut inte skulle ha varit förbjudet. Och vilket hänger samman med att det var väldigt vanligt med barnprostitution. Även för, alltså, prepubertal barnprostitution. Men det var förbjudet. Och det var förbjudet att äkta någon före man var myndig. Så barnäktenskap var ju totalförbjudet. Men Poe mutade ju prästen. Och han avhyste också sin kusin, för att det kom liksom då en kusin till Virginias skydd och liksom frågade och ville gifta sig med henne bara för att hon skulle slippa Poe. Men Virginia valde Poe. Och det här ledde till att han också liksom började söka seriösa jobb, och då blev han redaktör för The Southern Messenger och började skriva på en roman. Så det sker. Han möter prästen, han gifter sig med då, är hon 12 eller 13, Virginia.
Mm. Det är lite otäckt att hon heter Virginia också. Så att,
ja, alltså, det
finns så
absolut
mycket som är... Som, det här är inte alls det man gillar att diskutera mest när man vill prata om Poes geni.
Nej.
Han hade, den här får vi väl ändå säga lite, lite trashiga sidan också.
Ja, det är udda. Och man har inte liksom velat lyfta och ta i det här riktigt. Jag tycker det är viktigt.
Och det var förmodligen inte lika udda då som nu.
Det var alltså lika udda då som nu, kan jag säga. Det är, ja, det mest, det där är den fördomen att det var nog inte det förr i tiden. Det var det. Och sen finns det då skildringar om hur hon då, som sitter och är liksom halva hans längd, sitter på kvällarna liksom troget vid hans sida. När han då har jobbat hela dagen, supit även hela dagen, kommer hem, ska nu börja skriva skönlitteratur efter att ha brödskrivit hela dagen. Och då sitter hon där och täljer pennor åt honom och lägger fram. Och det här beskrivs som någonting väldigt fint. Det verkar som att hon verkligen beundrade Poe. Han var liksom en idol för henne. Och hon såg sig själv som en viktig musa. Hon dog ju sen. Man kan ju nästan säga att han mördade henne. Det är fruktansvärt tragiskt. Och det här speglar också stora delar av hans författarskap.
På vilket sätt kan man säga det? Att han mördade henne?
Hon fick TBC då väldigt tidigt. Det var ju många som fick. Men när man säger... I en lite finare borgerlighet där man hade varmt i stugorna och råd att köpa duntäcken och madrasser, där kunde man ju leva länge med en sån här sjukdom som TBC. Poe borde inte ha varit fattig. Han söp och spelade upp alla pengarna. Så att när Virginia fick det här, jag tror hon var 17 när hon fick blodstörtning första gången, då hade han ju redan liksom förskingrat allt de hade. Han hade den typiska alkoholistens väldigt typiska flyktbeteende. Så fort något blev jobbigt så flyttade han. Så de flyttade ju bara runt. Och så sålde han allting som var allt i hemmet. Och det helt enkelt var så att hon fick ingen mat. Mm. Det fanns ingen madrass. Det fanns bara en stålfjädersäng i sista stugan de bodde i. Han sålde duntäcket för att köpa sprit. Och hon dog då omlindad i hans vinterrock av utmattning och köld. Jag tror hon var 24 eller 25 år gammal eller något sånt.
Det är ju mycket sorg runt Edgar Allan Poe. Alltså det är ju inget odelat lyckligt människoöde.
Nej, det är ju
om det är lyckligt alls, om det finns ens. Alltså, för att han är ju redan under sin livstid en rätt så framgångsrik författare. Alltså, det är inte det där att långt efter hans död så upptäckte man att han var ju ett geni, utan redan under sin livstid så kunde han väl försörja sig på sin penna. Och hade han inte haft sitt missbruk så hade han kunnat leva ganska gott, och inte minst hade hustrun kunnat leva helt okej.
Han hade nog levt väldigt gott, det har man räknat på, om man inte hade gjort av med alla pengarna. För att han fick ju stora föreläsningsturnéer och alltihopa, så han hade ju kunnat leva på sitt författarskap, absolut. Vad var frågan? Det var något intressant du tog upp där i början.
Alltså för flera minuter sedan menar du?
Ja, nej,
det har jag glömt.
Ja. Sorgen, det viktiga. Ja. Mörkret och sorgen. Jo, alltså hans liv präglas ju faktiskt av otroligt mycket mörker och sorg. Från början till slut. Och det är väl det som kommer till uttryck, om man ska prata ärligt, i hans skräckberättelser, som är liksom hans bästa genre och det han är liksom har gått till eftervärlden som. Det finns ett allvar i skräckberättelserna. Skräcken är på riktigt, det är inte skramlande kedjor. Den skräck han beskriver är förmodligen liksom hämtad från hans eget liv. Jag har reflekterat rätt mycket kring det här. Kvävningskänslorna, instängning, katalepsi, alltså ligga förlamad, svälta, törsta ihjäl. De här olika dödsfasorna han beskriver är förmodligen dels hämtade från Virginias dödskamp som pågick i flera år. Där hon liksom kunde få en blodstörtning och det bara sprutade blod. Och hon föll medvetslös och man visste inte vad det här är, nu hon ska dö. Nej, så hämtade hon sig. långsamt käka buljong i flera månader, kanske gå lite, komma på benen, vara sig själv och så återigen. Så att det här levde han ju genom den ångesten, men också det måste ju ha varit en så fruktansvärd skuldkänsla att ha den här unga hustrun, man har tagit på sig sitt liksom ansvaret för henne, hon håller på att dö, man måste ut och dricka sprit. Mm. Så man super ner sig och är borta i 3 veckor för att han var periodare. Så att han var så här, det räckte liksom att när han smakade, det är väl omvittnat, att han smakade liksom en droppe. Sen var det kört. Han drack tills han fysiskt kollapsade och någon fick bära hem honom. Och det kunde ju vara 3 dagar eller 3 veckor. Den ångesten och skuldkänslan mot den, det man gör mot den man älskar, tror jag ligger liksom, är den liksom autentiska styrkan som kommer in i hans berättelser. Det kan handla om en svart, en av hans mest berömda noveller handlar om en svart katt som en man murar in i en sån här mellanvägg för att bli av med den här äckliga katten. Katten tar sig naturligtvis ut liksom och spökar. Det där är ju liksom Virginia. Det där är ju ångesten, skulden som liksom hela tiden gestaltas i fantasin i hans fantastiska noveller som därför är lika starka idag. Och sen tänker jag också att någon som har ett sånt fruktansvärt tungt missbruk, eventuellt blandmissbruk, man spekulerar att han varvade med opium och laudanum för att palla nyktra perioder, nyktra då, men så att han liksom, du vet, substanserna i hans kropp måste ju ha varit liksom 100%, eller som det fanns inget blod i kroppen. Och vid flertal tillfällen så fick han delirium tremens, svimmade, blev medvetslös, spyorna fastnade i halsen. Allt detta som sker med tunga missbrukare, det är kanske det han beskriver. När han beskriver inlåst i en låda, att kroppen inte lyder, han är vid medvetande men han har supit sig så jävla full så han kan inte komma ur rännstenen. Han har ett annat oerhört suggestivt som också väcker den känslan i romanen Pym, som jag precis har skrivit förord till, som är liksom en helt fantastisk roman.
Pym, alltså den har en mycket längre titel, va? Alltså Pym är huvudpersonen.
Pym är huvudpersonen och den heter The Narrative of Arthur Gordon Pym. Ja, den har liksom en undertitel som är 10 rader.
Ja, just det. Och visst plockar Jules Verne upp den figuren.
Ja, Jules Verne skrev vidare på Pym.
Ja, precis.
För att den, Pym ansågs inte bli avslutad.
Nej.
Att man, ja, den slutar med att man kommer till Sydpolen och där finns ett vitt monster, kortfattat. Så Verne skrev vidare på den. Sen skrev ju H.P. Lovecraft vidare på den vid Vansinnets berg. Så att det finns inga... Ja, alltså det här
man kan väl konkret se Poes inflytande, menar jag. Alltså
ja,
det är
precis.
Till och med så att 2 av de stora... i respektive genre, ja. Alltså science fiction respektive skräck.
Precis.
De rent konkret bygger vidare på,
ja,
på, ja. Det Poe har påbörjat.
Ja, jag tror att liksom där det Poe påbörjade och särskilt Lovecraft då liksom, tror jag folk inte ens känner till att det är Poe som låg bakom. Jag skulle säga att om vi snör vidare på Lovecraft så har ju Lovecraft hämtat sin teknik från Poe. Han har lärt sig den tekniken som Poe blev känd för och var den första att använda och som nu används överallt. Men det hade aldrig gjorts innan. Och det är ju att man blandar fiktion och fakta. Alltså du berättar en historia som är så väl underbyggd. Poe var ju också, förutom då liksom försupen och fullständigt hopplös, så var han ju någon slags kunskapsgeni. Och skriver då in det i sina berättelser. Och när man då börjar med att vara så överintelligent och beskriva senaste tidens fysiska upptäckter om vakuum eller någonting, beskriver hur man bygger luftballonger och undervattensskepp och allt det här, och sen kommer liksom storyn, eller som i Pym, den här sjöromanen, där han ägnar ett helt kapitel om hur man stuvar det man har under till i sjö, som man stuvar lasten.
Mm. Ja. Last finns det absolut något som heter.
Alltså stuvning av last beskriver han liksom i 10 sidor. Det är ju ingen som misstror, det här är ju så, alltså han kan ju detta, så att då misstror man inte honom. Och sen när han börjar införa element av övernaturlighet, det finns ju i och för sig aldrig utom de här vita monstren på slutet, men alla saker som sker framstår ju som otroligt sannolika. Så det var ju de som trodde att Pym var på riktigt. För han har ju också gjort en så här metalitterär twist runt det hela. Som var typiskt romantiken. Alltså att han har skrivit förord som är fiktivt, men han, det påstås vara på riktigt. Och sen kommer romanen som påstås egentligen vara en riktig dagbok av vad som har hänt. Och sen kommer ett efterord av en påstådd forskare då, eller någon som kände. Allting är helt, det finns ingen som kan kolla, så folk trodde ju att det var på riktigt.
Och det var väl också avsikten?
Alltså, det var avsikten.
Det var väl att leka. Det är ju så som Claes Östergren gör i Gentlemen och Renegator och Gangsters, ja, däremellan. Alltså.
Precis, så är det ju. Och precis det där var ju Poe den första. Det är en slags liksom postmodern som uppfann det här.
Han lyckades vara postmodern, pre-modernismen.
Ja, ja, precis, exakt. Ja, faktiskt. Snedtänkt. Snedtänkt.
Snedtänkt. Ska vi prata om Poes verk?
Mm.
Verk med E, alltså hans själsliga verk, den har vi redan pratat om.
Ja, just det.
Men nu tänker jag hans litterära verk.
Mm.
Du sa att han var en pionjär inom tre genrer. Genrer som har varit oerhört populära under tiden efter honom. Det vill säga skräck, science fiction och detektivroman.
Mm.
Vilken ska vi börja med?
Så detektivromanen, för den kan jag sämst egentligen. Och jag har så dåligt minne så att jag kommer inte exakt ihåg nu. Men han skrev ju då två stycken detektivberättelser.
Det är de med en massa franska ord. Morden på
Rue Morgue och en till, precis. Och det här snappades ju upp av Conan Doyle.
Sir Arthur Conan Doyle.
Precis. Som skrev hela sitt verk utifrån den här metoden och sättet och liksom stilen att berätta. Poe var också en av de första som skrev jagform. Vilket är också en så här starkt verkande orsak till att man kan lyfta vilken Poe-bok som helst och läsa den idag och tro att det kanske är skrivet idag. Och det här plockade ju Conan Doyle upp. Plus det här liksom att man söker svaret på en gåta och lägger fram det. Och någon är överbriljant och intelligent. Det här var ju Poe.
Mm.
Det här är ju Poes stora uppfinning som han ska ha cred för. För det är ju han som var. Han var ju liksom Sherlock Holmes egentligen i skallen.
Och det som skapar mycket av spänningen, närheten och trovärdigheten i Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes berättelse, det är ju liksom Watsons berättarröst. Alltså,
precis.
Medhjälpande, något mer korkade men som ändå förstår. Mm. Han är så pass som högstående intelligent att han förstår hur intelligent Holmes är och kan förmedla det till oss. Även det använder på.
Ja, men det här är ju jätteintressant, därför att jag skulle säga att det där är liksom kärnan i vad man sätter upp som det där präglar den låga litteraturen och det som är fult. Skräck, science fiction, liksom erotik, folklig humor. Mm. Det bygger ju på att man traderar.
Ja, det är formelbaserat i någon mån.
Dels är det mallat, alltså formelbaserat, men det bygger ju också på att man traderar en genre eller andras berättelser. Så att det är inte vad vi kallar för plagiat, utan där är traditionen att man lånar. Idag har vi något som heter fanfiction inom dessa genrer, där man skriver vidare eller filmar vidare, alltså tv-serier som blir liksom fortsättningar på andra tv-serier, karaktärer i serier, i tidningar som flyttar runt. Det här ser ju jag som en njutning och någonting fantastiskt roligt som är liksom det bästa och generösaste med populärkulturen. Och det är absolut tabu i finkulturen. Du kan inte komma i närheten av sånt, så åker du ut direkt. Så att det där är ju synen, autenticitet eller plagiat. Det är den stora skiljelinjen mellan fult och fint. Och Poe är väl en av de få som liksom, trots att han gjorde allt detta och var den största plagiat, här är ju väldigt komiskt, han plagierade ju på fullt riktigt. Han orkade ju inte skriva. Och när han blev på fyllan då, absolut inte klar av det, ja, men då rotade han i sina recensionsböcker. Och så tog han någonting, eller sina traktat, eller vad han hade religiösa, och så bara klippte han ut, du vet, för 3, 4, 5 sidor, och så klistrade han in det i den här boken, Pym bland annat, och Stuvning i lasten och sådana grejer. Bara in med det så det fyller ut lite grann. Det var ingen som märkte det. Fast det märkte de ju.
Samtiden märkte det. Det är inte bara forskarna i efterhand.
Nej, och forskarna har ju kartlagt varenda rad i Pym.
Det kan jag tänka.
Ja, det finns liksom seminarier och stora konferenser som bara avhandlar denna sjöroman. Men även samtiden upptäckte ju att han snodde och blev ju svinförbannade. Och han var ju också, ja, att han, det var, han var inte omtyckt, han var hatad, kort sagt. Mm. Alla hatade honom.
Klåpare, lånar, geni och själ. Exakt. Som vi brukar säga.
Ja. Sen skulle jag säga att Poe lyfter det till en högre nivå som jag beundrar djupt. Eftersom han kom från den här konstiga dubbla uppväxten där han både hade en bildning och aristokratiskt sätt, så var han ju samtidigt då liksom förnekad och liksom levde i de lågera. Så att han hade liksom inte riktigt det kulturella kapitalet. Vad gör man? Man hittar på. Han kunde gå omkring med knuten kravatt och liksom citera greker och romare som inte fanns. Mm-hmm. Han hittade på egna lärda citat och ingen sa ju något om det, utan det är så här, så man gjorde lite på latin.
Folk hade ju inte Google i fickan på den tiden.
De hade ju
det
inte
var det. Svårt att beslå honom med osanning.
Ja.
Men du, när man säger att Poe skapade, för det säger man, att han skapade detektivgenren, det var just att ha den här utredaren, investigatorn som kommer till ett mord och som sen på något vis nystar upp det här baklänges. Hur har detta gått till? Reduktion, deduktion, hela den här liksom processen som ju idag all kriminallitteratur i princip bygger på. Alltså,
ja.
Den klassiska kriminalromanen, här ligger en död människa.
Precis.
En död, ung, vacker kvinna.
Ja, vem har gjort det?
Mm.
Det är det storyn är. Hur får vi reda på vem som har gjort det? Någon tänker och undersöker. Ja, svar ja.
Hudanit är ju till och med liksom en beteckning, ja, på en genre.
Det fanns inte förr på. Han skrev den allra första. Mm. Skrev man bara två eller tre? Mm. Han hade en annat för sig, men liksom att han gjorde det och att det blev så här, ja, vi har hela kriminalgenren att tacka för Poe. Det är som knappt obegripligt.
Ja, och visst heter ett av de stora, tunga deckarpriserna Edgar.
Det gör den nog, men ja, det heter ju nog också en av de stora, tunga skräckpriserna.
Ja, det är säkert så. Men jag vill minnas att Cheval Wahle var de första icke-anglosaxiska författarna som fick en Edgar. Det fick de för Den skrattande polisen. Aha. 69, tror jag.
Ja, det låter fullt plausibelt.
Mm.
Alltså, det är ju väldigt roligt då när man samtidigt betänker att han liksom, i samma anda som han skrev världens första detektivnovell, som blir liksom upphovet till en hel genre i miljarder böcker i flera hundra år. Ja, nästa vecka skriver han den första science fiction-novellen. Du vet, det här är liksom nästan för bra för att vara sant. Den är lite mer färskt i minnet. Den heter Hans Pfahl. Så fantastiska, underbara resa eller något sånt. Och handlar om, men det är ganska en lång, vilket är ovanligt. Poe var inte så bra på det långa formatet. Han klarar inte att skriva långt, för han söp ju då. Så att
han var väl främst novellist, som vi säger på svenska.
Ja, precis.
Alltså svenskans novell, inte engelskans novel.
Nej, utan han skrev precis. Men den här Hans Pfahl, den är väldigt, väldigt lång för att vara en novell. Så 30-40 sidor, så det är en lång novell. Och tillhör också de här sakerna där folk trodde att det här kanske hade hänt. Så det blev liksom uppror och liksom, har det verkligen skett, och berätta mer. Som han publicerade, tror jag, också i Southern Literary Messenger eller något liknande. Och den handlar då om att det återberättade jag-form, en sak som har hänt i Rotterdam. Där kom det plötsligt en ballong ned från himlen. Den mest underliga, och det är ganska skojfriskt i början. Det påminner en narrmössa, narrkåpa upp och nervänd. Och under den hänger något som liknar en hatt. Och i den sitter en mycket liten man med stor näsa, och så beskrivs det liksom ingående. Denna man överlämnar ett brev till Rotterdams befolkning och borgmästare. Och här, så långt är det ju liksom, ja, ganska spexigt. Men sen kommer historien, och då är brevet av ballongens ägare. Och han berättar en lång historia om hur han är jagad av skuldindrivare. Också detta var ju Poe ständigt jagad av. Och hur han liksom i sin förtvivlan ska ta livet av sig och går på stan, men kommer till en boklåda. Där hittar han en bok av en slump om astronomi. Något traktat, den köper han och läser. Och plötsligt får han geniets idé att han ska bygga en ballong och fara till månen. Alltså gå i exil för att få bli av med de här jävla skulderna. Och sen kommer då liksom en mycket detaljerad beskrivning om hur han bygger sin ballong. Och detta är ju senaste rönen. Och det var ju då liksom, den här tiden var ju gasen stor. Det är gasens tid, va?
Man var i gasen, som man säger.
Ja, man var både i gasen, så att man fick liksom, kunde plötsligt bygga ångfartyg, luftballonger, gasen. De första ljusen hade ju precis tänts inomhus i lägenheterna via gas. hade ju aldrig funnits. Och lustgasen var ju det skojigaste drogen för stunden. Så att gasen, och den var ju upp också så man kommit på att man kan tillverka lustgas i laboratorium. Så det var ju liksom, gas var the shit liksom på den tiden. Så att allt det här handlar om hur han uppfinner en gas, bygger denna ballong. Och sen beskrivning hur han faktiskt åker till månen på ett vetenskapligt sätt. Och här kommer ju igen då om den här skojfriska början med lilla gubben är lite lökig. Så kommer ju sen den otroligt detaljerade, kusliga, skrämmande, exakta beskrivningen av vad som sker när trycket ökar på en människas kropp. Hur liksom trycket börjar pressa ihop, hur han inte kan andas, det börjar blöda ur öronen. Och här kommer ju också så här Poes styrka som inte samtiden gillade. Det blir för snuskigt.
Mm.
Det blir för makabert.
Han förebådar lite naturalismen här också.
Ja, precis. Och det här vill som de ju inte ha. De vill ju inte se att det liksom sprutar blod ur ögonen när man pressar ihop skallen. För att trycket ökar, det visste Poe. Och skriver detta, så det är så äckligt att läsa, det gör ont att läsa Poe. Man kan läsa det om och om igen. Jag har läst vissa saker 100 gånger. Det gör lika ont varje gång. För att han beskriver de här fysiska smärtorna och bizarra kroppens liksom, när det börjar gå sönder eller man inte kan andas. Och, som i den här ballongen då, så kommer blod ur öronen, ögonen, näsan. Kattungarna börjar dö och blöda. Han har med sig kattungar bara för att se hur lite luft det är. Men det här är liksom större delen av hela berättelsen. Och detta blev ju då liksom upprinningen till science fiction. Och återigen var det Jules Verne som snodde, lånade Poe av Poe. Och här kan man ju också fundera, vad hade hänt om inte Poe hade supit ihjäl sig? Om han hade levt och blivit en upphöjd författare. Hade andra författare kunnat använda hans verk? För att han hade ingen kontroll över det, och han har ju sålt ut sina royalties. Han var ju liksom, sålde ju allting för en spottstyver så han kunde köpa sprit. Men istället så blev hans verk...
For anyone to grab på något sätt?
Ja, precis. Ja, på grund av hans livsöde som var så tragiskt, att han dog och söp ihjäl sig och blev en... han var ju nobody ända till Baudelaire lyfte honom och bespottad. Så att, precis, han blev allmängods och därigenom kunde liksom begåvade författare plocka upp honom och bara... Alltså det var ju som att det fanns liksom 800 berättelser att bara välja, skriv vidare. Mm. Skriv likadant, bara bygg vidare på detta.
Ja, det var ju dåtidens fanfiction på något sätt. Ja, Baudelaire kan vi bara nämna som hastigast. Charles Baudelaire, den franska poeten, det var han som översatte Poe till franska och introducerade honom.
Ja, precis. Ja. Och hade det inte skett av Baudelaire så vet jag inte vad som hade skett. För Baudelaire själv var ju en stor missbrukare av opium. Han var ju verkligen en narkoman av stora mått. Så att han förstod ju Poe och dömde inte honom. Man kan säga, jo, men så här, förklaringen blev ju så här, den offentliga klaringen ända fram till idag var att Poe söp för att det var så synd om honom. Egentligen så var det ju synd om honom för att han söp, eller att det blev synd om honom, han ställde till problem.
Det blev en så kallad ond cirkel.
Ja, precis. Men väldigt länge, ska jag säga 100 år, så gick man ju efter Baudelaire och trodde att det var synd om Poe. Han hade liksom råkat ut för ett väldigt olyckligt livsöde, och att folk liksom var jagade honom och var efter honom, och han hade egentligen inte gjort någonting. Nej. I själva verket kan man ju nu se hur han liksom slog ner folk på stan, kom upp och kräktes liksom på sin redaktion där han jobbade, så han fick sparken.
Ja, och någonstans får han ju hållas ansvarig för sina handlingar, såklart. Sen så är det väl lite svårt att separera. Det är klart att det också var synd om honom, men sen... Alltså, han hade med sig syndom i bagaget,
precis.
Men sen så hanterar han ju inte det på något särskilt vuxet vis.
Han var ju som dubbel natur, så att när han söp så blev han, alltså från att vara den här distingerade som faktiskt beskrivs väldigt ofta i samtida tidningar, alltså att Mr. Poe håller en föreläsning, och det är han så himla elegant. Han var ju vittnad för sin elegans, att han klädde sig snyggt och han klädde sig svart. Svart var ju liksom inte riktigt... Det hade inte slagit igenom och blivit borgerlighetens färg.
Det var redan färg. Då, liksom många år innan Sisters of Mercy, så var det liksom svart ett sätt att göra sig elegant och mystisk.
Det var det, för att sen blev ju svart borgerlighetens färg, men det hade ju inte skett ännu, utan han var ju jävligt udda som kläddes i det här helt svarta. Och avbildas ju då liksom, och i sitt stiliga hålsvall och hans intensiva blick brukar man också, alla skriver om detta. Och sen blev han på fyllan. Och då var det bara trasiga kläder, slå ner människor. Han gjorde sig så omöjlig så han stod ju och hånade publiken och sina bidragsgivare när han höll föreläsning. Det var ju sista föreläsning han fick hålla. Så att han gjorde ju sig omöjlig på det viset. Baudelaire räddade ju honom ur den här nesan att ha varit den hopplösaste författaren i USA. Så att det var liksom hans romantiserade bild kanske på ett sätt som räddade Poe. Och det är ju egentligen inte förrän nu som man dels kan titta kliniskt på det här med missbruket. Alltså hur ett missbruk har format det han skriver rent tekniskt. Att man orkar inte skriva romaner när man har ett sånt väldigt gravt missbruk eller periodare. Men man kan också se liksom temana som kommer ur liksom missbrukserfarenheter. Det här med svindel, gränsöverskridande, hypnagoger. Allt detta är ju typiskt för missbruk. Så att man kan liksom se det.
Och vi tror också att, för du har nämnt delirium tremens flera Exakt. Gånger som ju ofta är hallucinationsframkallande.
Exakt.
Att det han såg under sina perioder, att det sen
det blev
en del av litteraturen.
Det blev en del av litteraturen och det är ju en, det ska vi vara jättetacksamma för liksom, tycker jag. Och inte förrän idag, alltså på 2000-talet har vi börjat titta på Poe igen med mer liksom vetenskapliga ögon. Och då har man ju bland annat, det senaste nu är ju rasismen. Och det är ju väldigt intressant tycker jag ur ett skräckperspektiv.
Han var ju adoptivson till slavägare och slavhandlare.
Det var ju ännu värre, de var ju riktigt äckliga. De köpte utkänta slavar. Alltså som slitits ut och var liksom, hade brutna ben och inte klarade av att jobba riktigt. Och de var då sekunda vara och då sålde man dem billigt. Så han körde runt med såna här trasiga slavar och sålde till kolgruvorna. Där behövde man folk som bara kunde krypa och kunde dö.
Ren kanonmat.
Det var riktigt fruktansvärt. Så att Poe är väldigt präglad av sydstatsrasismen, den ideologiska som fanns på den tiden, och det har man ju inte velat lyfta fram heller. Det är ju jätteskamligt att nationalpoeten Poe var en sydstatsrasist. Men så var det. Och man kan se det som intressant. Det var Toni Morrison, Nobelpristagaren, som lyfte detta. Och på den tiden, då på 90-talet, fick liksom enormt mycket hot, hat och skäll. För att hon ville prata om vad betyder svart och vit hud i Edgar Allan Poes verk. Det var ju bara så här, det ska vi inte prata om. Jag tycker också att det är jättespännande. Därför att all skräck lyfter fram författarens egen skräck i samtiden. Och jag som har läst mycket historisk skräck kan ju se att vi pratade tidigare om gotiken, som var en kvinnogenre. Och på 1800-talet, om man säger liksom ända fram till sekelskiftet 1900, så var det en stor kvinnogenre. Och den skrevs av medelklassens kvinnor, borgerliga kvinnor. Och det var mycket skramlande kedjor och sånt. Men vilka var det där som var skräckobjektet? Arbetarklassens män. Så att det speglar ju så här, hur mallad litteraturen än är och hur liksom banal och löker det är och mycket den rasslas med kedjor eller slås ihjäl folk, så finns det alltid frågan, vem är skräckobjektet? Och här kan man ju se då hur liksom medelklassens kvinnor hyser en enorm skräck för arbetarklassens män som kom in på tätare och tätare, för man hade murare, sotare, lantarbetare och, det här, och då är det alltid de som är det onda. Och i Poes samtid, som var ju tidigare då, liksom tidigt 1800-tal, så ser man ju att det är de svarta. Och det här analyserar Morrison och senare andra som att den här genren som Poe skrev i, som var äventyrsromanen, den var liksom grundläggande för att bygga nationen Amerika. Alltså att å ena sidan har han varit och hämtat tidigast i världen mänskliga rättigheter och friheter för män från franska revolutionen.
För vita män,
precis. Från franska revolutionen. Och nu skulle alla vara jämlika och man ska bygga en nation på det här fantastiska nya värdet och idealet. Men man glömmer att man har en hel klass av svarta män. Som man
någon form av hierarki måste vi ju ha. Vi måste ju ha någon under oss. Annars blir det tråkigt för oss.
Ja, men det var ju det liksom att man inte riktigt ville ta i detta att sydstatsaristokratin som Poe tillhörde, deras rikedom byggde då inte på arbetarklass, vita män som i Europa, utan på svarta slavar. Och då kan man se hur liksom rädslan för dessa svarta män liksom kommer upp i skräckromanen. Så att allting som är läskigt är svart. Det är inte säkert att det bara är... Nu är det ju för sig väldigt ofta svarta människor. Men det kan också vara svarta monster. Eller svart färg. Mm. Är läskig på olika sätt. Svarta korpar, du vet. Ja, går igenom som en symbol som stiger upp som en rädsla. Vad händer om den svarta slavklassen befrias? Poe levde ju mitt i slaget om slaveriet. När man krävde frihet åt slavarna. Från norr. Sydstatsägarna sa nej. Av rädsla. Vad ska hända med oss? Som har liksom 400 förslavade slavar. Vad händer om de släpps fria? De kommer ju slå ihjäl oss. Så att den skräcken syns i Poes litteratur.
Ja, men vi har tittat lite som hastigast på hans pionjärinsatser som deckarförfattare. Och vi var inne här nu på science fiction-litteraturen. Och skräcken pratade du ganska mycket om inledningsvis.
Ja.
Han var ju, har vi sagt, novellist i första hand. Men han var ju också poet.
Mm. Jag är inte poet själv, så att jag har inte brytt mig om hans poesi, om jag ska säga helt ärligt.
Nej, men okej. Men bara liksom lite grann för att visa bredden också i hans författarskap.
Ja, just det.
En av hans mest kända skrifter, det är väl den som heter The Raven.
Ja, det är precis.
Det får man väl kalla en lång dikt.
Det är en lång dikt, precis.
Trött en natt jag satt och drömde vid en gammal bok där jag glömde. Bakom seklers förlåt gömde tankar hägrade förbi. Knappt jag börjat slumra förrän något knackade på dörren. Något pickade på dörren. Tick-tick, det gör där i.
Jag får för mig att den faktiskt också fick en, liksom, en oerhörd genomslag.
Ja, det var hans stora genombrott.
Det var så.
Precis, ja. Och han
reproducerades och spreds och,
ja,
och
han
folk
det var ju sånt som gjorde att han fick åka runt på den tiden, får man ju åka runt på författarturné och läsa denna, och folk liksom du vet, kvinnorna stod och skrek av beundran. Han stod i sitt med sitt svarta hår och sina kläder och lysande ögon och läste den här The Raven, liksom skräckdikten. Och sen till sakens natur hör ju då att Poe, som är så jävla smart och fiffig och en liten lögnare, sen skriver han ju liksom kompositionens metodik eller något sånt. När den här liksom blir genomslag, då så mjölkar han mer ut genom att skriva hur han skrev dikten.
En sorts kompendium.
Ja, och först det är det första
med facit.
Ja, precis. Man säger att han lyfter på ridån för att visa hantverket, hur han skapade detta, vilket är först också av alla. Så att han är banbrytande även inom estetiken och liksom, vad ska man säga, teorin i akademin.
För det var väl lite så T.S. Eliot också sen gjorde när han skrev The Wasteland, att det sen finns en notapparat
just
i anslutning till det här stora diktverket. Här är själva dikten och sen kommer
ett
facit. Så här, det här är vad den betyder.
Och det var ju liksom tabu att berätta hur det gick till, hantverket, och det är det ju fortfarande. Hantverket är liksom omgärdat av någon slags magi och mystik, och det är liksom den unika konstnärssjälen. Så Poe krossar ju det där genom att liksom säga, varsågod, så här gick det till.
Låter nästan som ett antiromantiskt statement.
Ja.
Alltså den romantiska tid och strömning han var präglad på handlar ju just om det som du beskriver, att konstnären på något vis absolut, alltså att han bara slås av inspiration,
ja, precis,
som av en blixt, det bara kommer till honom, alltså det är väl Gud då, alltså han är som Guds språkrör,
precis,
och han har egentligen själv ingen aning om hur det här blev till, och det fanns ju också ett ideal att ju mindre bildad en författare var, desto liksom mer äkta och sann
nära den här inspirationens källa. Så att han förstår, det har du helt rätt i, han var ju både romantikens första, han är ju den amerikanska romantikens främsta företrädare, men också dess motsats.
Mm.
Och så hörde ju till saken att han hittade på bara. Det här är ju oerhört komiskt. Han skriver ju då om hur han skapat den här The Raven, men det stämmer inte. Utan han gör efter hans konstruktioner. Men det tycker jag inte förminskar texten det minsta, liksom.
Nej, alltså det... Man kan väl dra slutsatser utifrån en text och så här... Nu när den här texten finns, då kan jag påstå att det var så här den blev till.
Precis,
men det kan ju nästa människa sen använda som sin utgångspunkt när de skriver.
Mm.
Ja, och vi har varit inne på det flera gånger, alltså hans påverkan, hans status som influencer. Mm. Den är liksom obestridlig. Vi nämnde ju inte minst H.P. Lovecraft. Mm. Jag har inte läst honom så mycket, för jag är inte så intresserad av liksom, varken fantasy eller science fiction eller, ja, eller sådär. Men apropå att ha ett ideologiskt tankegod som inte är så himla vackert, så hade väl Lovecraft det?
Ja, det är jättekomiskt. Alltså, Lovecraft var verksam på 1900-talet. Poe var ju hans husgud, eller en av husgudarna, och han hämtade ju väldigt mycket av sinne. Han var ju ideologisk uttalad rasist och gick ju in i någon slags antisemitisk grej också, liksom, och snöade in fullständigt på detta på ett otäckt sätt, och hämtade ju då inspiration från Poe, att det var så här man skulle bete sig, och det var så här liksom det här aristokratiska idealet som Poe växte upp med och kanske förstärkte för att han inte var, alltså att han blev, Poe blev ju utfattig, men liksom hade vuxit upp med de fina manieren, och det gjorde ju Lovecraft till sin grej. Han var ju också utfattig och bodde på landet i USA, men gjorde till sin grej att vara den stiliga, den bildade aristokraterna, så att man sätter upp ett elitistiskt synsätt om sig själv. Så att Lovecraft hade ju inte varit något utan Poe. Men inte heller det tycker jag.
Han kanske inte heller hade varit något utan rasismen. Alltså om vi ska vara, nej, kassa.
Hade han inte varit, därför att nu är jag inte heller liksom Lovecraft-fan. Men den skräck han skrev in i sina berättelser, det är ju den rasistiska skräcken. Men inte på samma sätt som Poe, där det bara var det svarta och slaveriet. Utan det här är ju liksom en mer den moderna människans skräck för den andra. Men sen gör han ju litteratur av det, och så är det tentakler och liksom konstiga grejer. Och så blir ju litteratur till. Det är ju det som är storheten i litteraturen liksom.
Ja, jag känner ju stora Lovecraft-fans som, ja, det här är någonting de måste förhålla sig till. Ja. Alltså det här är litteratur som har liksom förändrat mitt liv. Men ja, ja. Det är skrivet av en ideologisk rasist.
Ja.
Men det betyder inte att litteraturen per se är rasistisk.
Nej, det är vad man gör den till. Och har man insikten om att, sen jag liksom, nu vet jag att Poe avskydde svarta och kan då läsa in vad svarthet betyder i boken, och det blir väldigt intressant. Så ser jag det.
Mm. Så får du gärna säga det. Jag säger inte emot dig.
Jag skulle säga, får jag säga lite om skräcken?
Ja.
Skräcken, liksom, varför är skräck bra? Liksom hur jag kom in i skräcken. Varför jag läser på den här boken jag har med mig till dig här. Den här har tappat sitt omslag, eller det har liksom smulats sönder. Den boken hade vi hemma i min bokhylla hos mina föräldrar, som inte hade några särskilt mycket böcker. Liksom. De var väldigt förmögna, men hade gjort sig en rikedom trots att båda kom från arbetarklassen. Så det fanns liksom inte bibliotek, men den här fanns. Och du vet, liksom, när man är liten, det första man läser är antagligen Bamse.
Mm.
Och sen går man vidare med liksom Kalle Anka.
Ja, det är lite generationsbeteende.
Ja, det är lite, men jag, ja, precis. Vi växte upp samtidigt. Att liksom se i tidningarna, sitta och läsa detta, liksom den här snälla världen. Och sen ska man skolas in i liksom Astrid Lindgren och liksom andra snälla litteraturvärldar. Och det liksom funkar ju, för att det är jättebra, liksom skolan och allting. Men så kommer man ut till ICA, eller Konsum i Södertälje. Och som liten unge liksom, och ser att det finns grejer här som är någonting helt annat. Och jag får lov att köpa det om jag har egna pengar. Och så var det för mig. Mina första möten med någonting som liksom slukade mig så mycket att jag liksom, du vet, tappade koncepterna. Det var serietidningar. Och det var liksom Modesty Blaise, det var Fantomen, det var Agent X9, men framförallt var det Chock.
Mm, 70-talets skräckserietidning.
Ja, precis.
Givetvis oerhört ifrågasatt då. Alltså, ja, okay. Man pratar om, ja, så här, liksom, moralpanik och så. Det här, det fanns, aha, ju en sorts tyckarelit som menar att där har vi nått den absoluta botten. Det här måste rensas ut. Jag tror att KF, alltså Konsum, Kooperativa förbundet, jag tror att de, åtminstone nu, övervägde att ta bort Chock ur sitt sortiment för att det var badwill för dem.
Oj, jag hade ingen aning om. Nej. Jag minns bara detta, att från den dagen jag upptäckte att det fanns serietidningar som jag själv kunde handla, som var någonting helt annat än Kalle Anka, där plötsligt jag mötte en värld som är liksom hemlig och förbjuden och alltid på riktigt. Så det är så här, allt det där som vuxna liksom i sitt daltande ska liksom linda in, där finns det rakt för mig. Så jag var ju helt hooked. Jag blev ett hooked på skräck. Det var som en drog. Jag kunde inte sluta. Jag låg och läste hela nätterna och bara vänta, när kommer det nya tidningar och vad kan jag mer läsa? Vampirella. Och så lär man ju sig då läsa väldigt snabbt, för att man insåg att det fanns ju böcker med skräck. Och olika små liksom pocketar som man liksom länsade.
Pulp, som amerikanerna säger.
Precis. Och man liksom helt okritiskt bara slukade. Och när jag tänker tillbaka så är liksom skräck den starkaste drogen för mig som barn. Men, och det är inte bara att det var liksom pulp, att det innehåller liksom element som är, kittlar nerverna för att det är läskigt och man blir fascinerad. Utan det är ju att man fick möta vuxenvärlden.
Nej, jag förstår vad du menar, och jag tror att till exempel Dallas kunde fylla samma funktion.
Mm. För där, säkert.
Det var många som tittar på tillsammans med föräldrar, och där möter man, liksom, det är tydligen det här det är att vara vuxen. Då diskuterar man olja och, och otrohet.
Ja, just det. Ja, alltså, det här var ju någonting som med skräcken var ju fascinerande, att föräldrarna, mina i alla fall, fattade ju inte.
Nej.
De visste ju inte vad det var i de där tidningarna, och de gömde man ju undan eller liksom snackade inte så mycket om, det var mitt. Och där insåg jag ju, då hittade jag ju Poe. Det enda roliga som fanns i hela den här ynkliga bokhyllan var Poe. Så jag läste denna och läste om och läste om och läste om. Och sen läste jag den när jag började plugga, när jag var 20. Och sen har jag bara fortsatt läst samma historier av Poe och liksom konstaterat att de är lika bra och väcker samma känslor fortfarande. Och jag tror att det är därför jag fortsätter intressera mig för skräcken. Och själv använder väldigt mycket skräckinslag i mina egna böcker, som ändå är skönlitteratur och historiska romaner. Att de måste, att det här skräck, det är en tribut.
Om vi tar ner det på lite konkretare plan så här. Alltså, The Telltale Heart.
Ja.
Det är en klassisk novell. Jag tror jag för första gången hörde talas om den via en Larsson-teckning. Alltså The Far Side, de här enrytningarna. Ja. Gary Larsson var stor på 90-talet, amerikansk skämtecknare.
Ja.
Där man får se Poes första utkast, för det är det mycket.
Ja.
Liksom, det talande njuren har strukit över.
Ja, ja,
talande bukspottkörteln. Ja. Alltså, nu kom jag på det.
Ja.
Det var första gången jag kom i kontakt med den titeln. Sen. Mm. Och det här är liksom ett exempel på hur som på så här, obestridligen är en del av ett litterärt arv som har trängt sig in inte bara i litteraturen, utan John Lennon nämner honom i I Am the Walrus. Det fanns någonting som heter Alan Parsons Project. Har du koll på dem?
Nej, det har jag inte, men jag vet.
Alltså, det är ett väldigt intellektuellt musikaliskt projekt. En producent som heter Alan Parsons som har gjort massa temaplattor. Jag tror en kanske handlar om universum och en handlar om själen och en handlar om Edgar Allan Poe. Jag tror till och med den första han gjorde. Som så småningom, jag tror det var så att de gjorde en LP-skiva då någon gång tidigt 70-tal.
Ja.
Och sen liksom långt senare på 00-talet har de gjort en sen version som närmar sig musikal.
Alltså det finns, alltså hans närvaro i populärkulturen är liksom, det tar aldrig slut. Det verkar som att alla har känt, väldigt, väldigt många har haft samma upplevelser som jag. Så att liksom han används överallt.
Och oavsett egentligen vilken genre du själv fascineras av i en viss ålder, i den formativa åldern. Om du är en sån som du eller jag som börjar söka sig bakåt, så hamnar du på Poe.
Precis.
Många får ju sina första vuxen litteraturupplevelser via deckare. Man läser Agatha Christie.
Ja.
Och sen så, om man börjar liksom dra i den tråden då är du ju bakåt. Då kommer du till Doyle och från Doyle bakåt till Poe. Och är det science fiction, samma sak.
Precis.
Skräck, samma sak.
Ja. Och ibland kan det, så jag tänkte, jag minns, kommer du ihåg den Seven-filmen?
David Finchers med.
Ja, precis. Det var ju liksom en av de stora läskiga filmerna på 10-talet, kanske?
Nej, jag tror det är 97, tror jag.
Ja, 97. Så, se där, du kan.
Jag tror det.
Du minns den här, den allra läskigaste scenen som möjligen klipptes bort med pendeln som skär kvinnan i, det är en pendel. Och den så skär ju liksom, då har kvinnan blivit hackad i två delar eller något sånt där med en pendel. Det här är ju Poe, The Pendulum. som jag minns liksom, det är en av de starkaste, läskigaste. Det är en, jag har inte läst novellen nu på länge, men det spelar ingen roll. Jag har kvar bilden från litet barn, alltså när jag var litet barn. En man ligger fast kedjad någonstans på någonting av något skäl, och någonting väldigt högt uppe, flera hundra meter, börjar låta och börjar röra sig. Och sen är det då en sån här jättependel som börjar liksom veva så här. Och han fattar först inte vad som händer. Och sen förstår han att pendeln närmar sig och sänks långsamt, långsamt, och han ligger rakt under. Så att såna där grejer är liksom, du vet, det etsar sig fast.
Ja, det är ju den typen av avancerade, sofistikerade mordapparater som gärna förekommer hos James Bond och så här.
Ja,
som, man säger, så pennas fast på ett bord och sen kommer långsamt en laserstråle som ska upp via skrevet.
Så det var ju på först, och det kan man ju fatta att det tyckte man var läskigt på 1800-talet och inte, det var liksom för äckligt. Så det är ju först nu som det börjar bli visualiserat kanske och använt. Men, och det finns ju mycket sådana grejer som helst.
Och det, men det visualiserar, alltså stora målare, konstnärer, alltså jag vet att Gustave Doré, den stora bibelillustratören, han har väl också illustrerat på, Manet, den franske, om han räknas till impressionisterna eller så, men Trägers, han är,
jag
är rätt säker på att han också har illustrerat på.
Det kan man ju tänka sig. Särskilt i Frankrike var ju Poe då jättestor tack vare Baudelaire och blev liksom stor inom modernismen, och det är så här, Dostojevskij har skrivit essä, Orwell har skrivit essä. Ja, men det är samma sak. Det finns ju någon antologi utgiven på engelska med alla kända författare som har skrivit essäer om Poe.
Mm.
Det finns ingen som inte har skrivit en essä om Poe. Så att det går ju liksom inte att, det går ju knappt att ringa in vad han har betytt.
Nej, men vi har försökt, och jag tror att den som har lyssnat på det här samtalet ändå har fått en liten bild.
Ja.
Vi har minst en, alltså, vi har öppnat ett litet kikhål så man kan förstå lite grann av Poes liksom odiskutabla storhet som pionjär och stigfinnare, banbrytare.
Mm. Ja, det är lustigt, för jag tror inte vi har vi ens berättat om en enda novell han har skrivit, vad de innehåller?
Ja, du var inne på den här Katten i muren.
Ja, just det, Katten i muren. Ja, men det behövs inte. Han är så, det är intressant. Han är så intressant och så viktig att man inte ens behöver ge exempel.
Men du, jag tror att vi har ändå pratat på en god stund här, så jag tror att vi sätter punkt här, för att som ni märker, gott folk, vi hade kunnat fortsätta till korna går hem.
Ja, jag vet. Ja.
Men jag säger, Gabriella Håkansson, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, men tusen tack, Kalle. Det var ett trevligt samtal.
Vet du vad du har medverkat i för sammanhang?
Nej.
Nej, det är en podd.
Ja, det vet jag.
Ja, som heter?
Snedtänkt.
Ja, men då visste du ju. Ja, det... Varför skulle du sitta där och vara blygsam för? Och den görs för Sveriges Radio och kommer ut varje torsdag. Mm. Och den klipps av Linus Kulin och den mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej, berätta.
Nej, jag vet inte.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.
AB.